Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden där vi fördjupar oss i frågor om CSR, CR och hållbarhet och ansvar för företag och så vidare. Som ni vet så träffar vi olika personer som är kända inom den här sektorn, den här ankdammen som Åsa brukar säga. Och idag så ska vi prata med Teddy Falkenek som är chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA.
Det är ju lite utanför ankdammen. Jag tycker att vi har vågat oss ut till granndammen som är varumärkesbyggare och marknadsförare. Mm. Men vi lyckas ändå binda ihop dammarna tycker jag. Vi gjorde en liten sån här å emellan för att diskutera just hur varumärken har med hållbarhetsarbete att göra. Och hur reklambudgeten eventuellt ska präglas av eller inte präglas av hållbarhetsfrågor.
Mm. Det finns också ett annat avsnitt som ligger ute som handlar om den rapport som vi har varit med alla tre faktiskt och jobbat med som är inom projektet Störd och stolt. Och det är en rapport som heter Hur störd får man vara i ert varumärke? Och den kan ni gärna lyssna på och ladda ner själva rapporten på www.stordochstolt.se.
Den handlar ju om normifrågasättande reklam.
Just det.
Vilket vi tror är marknadsföringsavdelningens stora hållbarhetsansvar.
Men nu Teddy Falkenek. Välkommen hit Teddy.
Tack så mycket.
Du är ju numera chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA. Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
En vanlig dag på jobbet skiljer sig åt väldigt mycket. Den handlar om att allt ifrån att träffa de samarbetspartner vi har till ICA, kan vara Röda Korset, Svenska Fotbollsförbundet, andra aktörer, sådana som gärna vill bli partners till oss, till att handgripligen vara med och se till att en kampanj kring exempelvis cancerfrågor, Rosa Bandet, är aktuellt nu, att den görs och får sina beslut tagna så att den kan drivas igenom på det sätt som vi gör det. Så det är ett rätt så mångfacetterat jobb och det är få dagar som liknar varandra.
Vi har ju uppfattningen att du är en av dem som verkligen kan allting om ICA. Stämmer det?
Allt.
Du är en av dem som är verkligen kunniga på bred front om ICA. Hur länge har du varit på ICA förresten?
Jag börjar väl med din andra fråga då i så fall. Ja. Men jag har varit 31 år på ICA så ur den aspekten är det klart att jag borde kunna i alla fall förhållandevis mycket och ja, jag känner systemet och har jobbat i olika delar av verksamheten. Jag har haft ICA-butik själv, jobbat med sortiment och inköp, inköpschef under en period. Jobbat på marknad i många år, totalt med vårt kommunikationskoncept. Men nu, just det du sa, ansvarar för samhällsengagemangsfrågor på ICA. Mm.
Är det många på ICA som har jobbat så länge?
Ja, men ICA är det är rätt många som har varit länge på ICA. Nu kanske 31 är långt om. Men börjar man i butik så brukar man ju oftast göra det strax under gymnasiet eller efter gymnasiet. Då blir det rätt länge. Och vi har många som har varit länge, men många är trogna.
Jag har ju anledning att tro att du började innan butik, för jag vet ju att du är uppväxt till föräldrar som hade en ICA-butik.
Så är det. Ibland när jag försöker beskriva hur det är. Så uppväxt och suttit på en dryckesback på lagret och en upp- och nervänd sådan och läst serietidningar i många timmar också. Så att,
i hela absolut, ditt liv? Liksom.
I hela mitt liv, ja.
Vad var din favoritserie?
Vilka var favorit?
Kalle Anka har varit favoritserie, absolut.
Läser du Kalle Anka fortfarande?
Nej, det gör jag inte.
Jag har faktiskt en storbror som gör det, som prenumererar fortfarande. Vi hade Maria Smith här och pratade om arbetet på ICA, så vi kan väl en del om det redan. Men då försökte jag fråga henne vad som är typiskt för en handlare, för jag tror att det är en lite speciell grupp. Vad skulle du säga är typiskt handlarmentalitet?
Typisk handlarmentalitet handlar väldigt mycket om, att, tycker jag då, att engagera sig i sina kunder och vilja lösa små som stora problem förhållandevis direkt. Man är rätt så otålig som handlare. Man vill att lösningarna till det erbjudande, som vi kallar det, man levererar till sina kunder, att det blir så bra som möjligt. Men man är också duktig på rutiner, eller ser till att sina medarbetare är duktiga på att ha rutiner. Att driva butik i både entreprenörskap och att se till att rutinerna fungerar.
När jag frågade Maria så sa hon att om du tycker någonting om din butik så ska du prata med butikspersonalen. Och då blev jag alltså allmänt cynisk och sa, den kommer aldrig lyssna på mig. Borde jag säga motsatsen? Ska man verkligen...
Alltså dig som kund?
Ja, men det är ingen som lyssnar på mig. Nej, ja. Nej, men borde man prata med sin handlare? Om du säger att de är duktiga på att tillfredsställa kunder, borde vi prata mer med våra handlare?
Ja, det tycker jag absolut. Det är jag helt övertygad om. De flesta har ju en vilja att göra det bra, för de vill ju att du kommer tillbaka. Det säger sig självt. Det är ju på det sättet man tjänar pengar trots allt. Mm. Om du lämnar butiken missnöjd så lär du ju inte spendera lika mycket pengar eller inga pengar alls i butiken efteråt. Så att tips och råd mottages tacksamt.
Ja, just det. Och vi fick lära oss att 5 mejl till en hållbarhetschef på en bank, det är en folkstorm. Hur många behöver man vara för att rubba en ICA-handlare?
Ja, men det är kanske det som är lite fiffigt just med ICA-handlare. De bestämmer själva, de äger ju butikerna själva. Det kan räcka att en person säger en bra idé som handlaren faktiskt gillar, så omsätts den i praktiken. Sen kan det vara tvärtom. Om 10 kunder säger samma sak men handlaren inte gillar det, så kan det ta en stund innan poletten trillar ner då. Mm. Normalt brukar väl vi säga, det kanske Maria sa också, att bakom ett mejl finns det ungefär 100 mejl till ICA som inte blir skrivna.
Vilken möjlighet. Mm. Nu såg jag möjligheten. Jag ska skriva
det är lite det som man inom tidningsvärlden också säger. En läsareaktion står ofta för ganska mycket, alltså hundratals eller ibland 1000 personers reaktion.
Absolut. Liksom. Man får inte glömma det när man sysslar med att prata med kunder, att det finns... Samma röst eller samma idé finns antagligen hos ett antal till. Så är det ju. Mer olika är vi ju inte. Även om vi ibland tycker att vi har unika idéer.
Alla mina idéer är helt unika. Helt.
men lite unikt har vi lärt oss är ju ICAs struktur med oberoende handlare som äger varumärket i en ideell förening. Det är en lite speciell konstruktion. Hur ser du det utifrån din roll? Blir det stökigt på insidan eller är det friskt och bra?
Motsatsen är ju en helintegrerad kedja. Och då tror jag att det är så här att det är lättare att fatta beslut snabbt i en helintegrerad kedja och få alla att säga att de ska ställa upp i värdekedjan så att säga ända till butiksdörren. Men däremot att få dem att göra det bra är inte samma sak. För om man är på ICA så tar det kanske ibland lite längre tid. Men när man har fått alla att säga ja, då är det genomtänkt. För då är det ens egen business som man faktiskt tänker att det här jag ska genomföra nu, det handlar om mitt eget företag. Och då har man antagligen tänkt igenom den loopen lite mer. Så vi brukar ha rätt så stor effekt eller kraft i vårt genomförande. När vi väl gör något så gör vi det på riktigt.
Så på kort perspektiv så kan det... Så kan det vara lite bökigare att få igenom saker, absolut. Men när det väl är genomfört då har det landat riktigt. Alltså.
Det blir ju förhållandevis mycket konsensustänk utav det. Mm. Råd och beslut som vi rådgör med varandra och resonerar kring och sen säger, ja men det här funkar. Det tar en stund. Och det kan ju vara frustrerande ibland. Och det kan vara frustrerande för ICA-handlarna också själva när de kommer med bra idéer som de tycker att organisationen ska ta hand om. Då ska vi få andra ICA-handlare att tycka lika bra om den idén också. Så det är inte bara en att de som är anställda av ICA-handlarna kommer på saker, utan det här är i högsta grad växelverkan. Och kanske en av de fiffiga grejerna i idén att en handlare i en mindre butik kan komma på en väldigt bra idé som genomförs över hela ICA. Det är vanligare, inbillar jag mig, än i en hel integrerad kedja att det sker, att den som är verksamhetschef längst ut i någonstans får till den signalen till huvudkontoret och den genomförs. Men här finns liksom en rådgivande process där man lyssnar på.
Jag lärde känna dig lite när vi hängde i Almedalen tillsammans, och då ledde du löprundor på morgonen. Och om man tittar på dig på nätet så har du till och med sagt, jag vet inte om du har sagt detta, jag ska kontrollera det, att den svenska klassiker, det är något som alla kan göra. Är du så hurtig som du verkar, är min fråga.
På Facebook är det ju bra, där kan man ju ha en annan liten parallellbild.
Ja, det är också, är det här varumärkesbyggande eller är det här i verkligheten?
Men det är ju verkligheten. Jag gillar verkligen att röra på mig, och jag känner att jag mår mycket bättre när jag gör det. Därför så predikar jag det gärna lite i tid och otid för alla. En del av mina goda vänner har väl tröttnat på de predikningarna, men när det dyker upp nya så är jag inte sen att berätta hur bra jag tycker det.
Och hur i vardagen
alla
lever du?
Alla kan göra en svensk klassiker.
Alla kan göra en svensk klassiker. Ja, ja. Torbjörn, alla kan göra en svensk klassiker.
Ja, jag ska ta det till mig.
Ja. Men jag gillar att fråga så här, praktik. Så är det löprundor varje dag? Hur många svenska klassiker har du gjort?
Det är inte löprundor varje dag, det är det inte. Men går lite perioder också. Säg att i alla fall 5 i veckan. Men det kan ju kombineras med cykel eller simning, skidor också. Ja, 3 klassiker har jag gjort.
Ja, för alla som inte ser Teddy, han ser väldigt liksom vältränad ut också. Ja.
Tack, jag tror jag ser rätt så ordinär ut ur den aspekten. Så även det tror jag kan vara lite insäljande argument. Man behöver inte se ut som en elitidrottare för att göra det på något sätt. Det är ju bara att man inte behöver ha sett upp sådana tidskrav som man kanske gör. De som har växt upp i idrottsvärlden och tävlade när de var unga. Jag träffar ju många sådana som är i min ålder idag på olika lopp. Och det är klart att de har en annan approach till vad de vill uppnå med sitt lopp. Mm. Än många som kommer ifrån min sida att göra det mer för att insåg att min allmän hälsa måste förbättras. Då gör man det nog mer för att säga att om jag klarar av det här. Om det tar si eller så lång tid, inte riktigt lika viktigt. Sen kan det vara en sporre för att man mäter sin egen liksom utveckling, sin egen hälsa i det hela. Men jag tror inte att det är liksom inte tävlingsmomentet som är det intressanta. Och om man får hänga lite i det en stund, så kan jag säga, varför ska man göra de här sakerna som är så långa? Cykla 30 mil och så. Det behöver man ju inte alls, men beteendeförändringen att när man inte har tränat regelbundet till att behöva göra det, så behöver man en morot som är tillräckligt stor för att man måste ut och röra på sig, för annars klarar man inte av det man har tänkt att göra. Skulle cykelloppet vara 3 mil, ja, då behöver man ju inte träna. För det kan alla egentligen cykla 3 mil. Alla inom, ni förstår vad jag menar, men normalt.
Nu vet jag inte om man pratar om oss, Tore. Det var där han tappade.
Jag pratar absolut om er.
Även vi kan cykla 3 mil.
Ja. Ni förstår, det är just den här. Då finns det ju någonting som säger att ja, har jag bestämt mig för att cykla Vätternrundan, då behöver jag faktiskt hålla igång min träning regelbundet. För annars kommer jag inte må bra efteråt.
Var det så du började? Eller?
Ja, det kan man nog säga. Att,
det var ett cykel, var det Vätternrundan?
Nej, det var faktiskt Lidingöloppet.
Ja, och det är väl en av de värre eller bättre. Hälsa, är det en stor, det är en stor fråga för dig överhuvudtaget?
Ja, det är det. Mm. Och i mitt jobb också, både och. Det är kul att få jobba med sånt man brinner för. Så att,
ja, och det är ju en folkhälsofråga nu. Men om man skulle se, vad är de största hälsoutmaningarna som vi borde greppa, tycker du?
Stillasittande. Mm. En och enskilt den största, att vi sitter alldeles för långt stilla för mycket. Man tänker att kroppen är egentligen byggd för att röra på sig. Vi har inte hängt med, vår genetiska utveckling har inte hängt med gentemot de jobb de flesta av oss faktiskt genomför, vad vi än gör. Vi är ju byggda för att röra på oss någonstans 5, 6, 7 timmar per dag. Inte i någon fysisk, inte liksom i någon... Nej. Det är inte Lidingö-loppet man ska göra varje dag på något sätt. Men vi är byggda för att stå upp och ligga ner. Egentligen inte att sitta. Det är fel rörelse, eller det är fel icke-rörelse. Mm. Det är fel form att vara i.
Här har vi kanske svaret på sakernas tillstånd. Varför det är så fel. Med tanke på att om vi inte är byggda för att sitta, och det är det vi gör mest av tiden. Så,
Så det är absolut en av de viktigaste. Den andra är att kosten, att vi faktiskt äter för mycket, alltså volymen. Jag skulle nog säga att om man äter proportionerligt mot det energiuttag man har, så kan man vara rätt fri i vad man äter. Det är inte så där supernoga. Många går in i och tänker jag så här många kalorier, blir väldigt noga helt plötsligt med, och sen tycker man att jag orkar inte hålla ordning på allt detta. Men om man tittar på portionsstorlekar idag och för 20 år sedan, och så säger man att då rörde vi oss inte heller så mycket för 20 år sedan. Men om någon omärkligt så har portionsstorlekar ökat över tiden. Så det är en bidragande faktor. Under bondesamhället, och när folk faktiskt rörde på sig på riktigt, ja, då kanske vi kunde hantera de här mängderna, de mängden fett, såser och annat som är. Det, för då förbränner man det. Men nu när vi sitter stilla så förbränner man inte den takt man borde göra.
Intressant. Det intressanta, vi spelar faktiskt in den här podden på idag är det obesity day, dagen för överviktiga. Och jag läste i morgonsårstidningen att 13% av alla 7-9-åringar är överviktiga. Det är ju, så det här är ju verkligen, är det här en hållbarhetsfråga tycker du? Eller en CSR-fråga?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är en CSR-fråga i allra högsta grad. Man kan väl dela in den frågeställningen på två sätt. Det ena är det här riktat för mig, mitt eget välmående. Jag vill säga lite ego då. Men om jag mår bra, ja, då hjälper jag ju antagligen mina nära och kära. Om jag mår bra så är jag antagligen en roligare individ att vara med. Jag trivs bättre, jag gör ett bra jobb. Och så flyttar jag liksom mig lite utanför det där mitt inre välmående, så bidrar jag till positiva signaler till min omgivning också. Mm. Men om vi flyttar ut det till ett mer makroperspektiv, kan man ju säga att de samhällskostnader vi har för det dåliga beteendet, de vida överträffar rätt så mycket andra kostnader i samhället kring sjukdomar, sådana som man faktiskt inte kan göra något åt. När man drabbas av cancer eller vad det än är, så det är rätt mycket pengar som går till sjukvård och vård som egentligen inte skulle behöva göra det.
Ja, hjärtinfarkt framförallt, eller hjärt- och kärlsjukdomar måste ju kopplas direkt mot hälsa, stress eller antistressbeteenden.
Nu säger jag det något form av makroperspektiv som jag hoppas att man har respekt för. Jag säger, sen går man ner på enskilda individer, så det är ju en helt annan sak för varje person som har drabbats, för det kan ju finnas orsaker som inte, jag vill inte liksom skuldbelägga någon enskild person i detta, men det handlar ju väldigt mycket om hur vi i samhället ändå har låtit ett antal saker ändå fortsätta åt fel håll.
Nu rör vi någonting där, att det finns en känslighet när det gäller till exempel människors övervikt, någonting som ofta dyker upp i debatten.
Ja.
Och hur ser du på det? Är det att man skuldbelägger människor som har övervikt?
Ja, men jag tycker nog att det görs, och det görs ibland absolut på fel sätt. För jag vill inte döma någon ut efter varför den har kommit till den situation den har gjort. Utan det är snarare hur kan man hjälpa till att komma och ta sig därifrån. Mm. Och det kan ju vara lättare och svårare. Och för många är det ju väldigt svårt. Och det är därför det känns också som att det blir skuldbelagt. För det, man har kanske provat 1000 gånger tycker man. Och det är ingenting som hjälper. Och då är det klart, då är det väldigt svårt att säga att bara säga, men det är ditt eget fel. Det går inte riktigt att säga. Men vi behöver hitta mekanismer. Vi behöver sätt för att hjälpas åt. För att bidra så gott det går. Liksom.
Ja, sen tänker jag att mycket av den här debatten också handlar om hur vi förebygger att människor hamnar i problem med övervikt också. Det är liksom två olika delar av?
Ja, men vad ska jag säga? Ja, men det ena är ju långsiktigt. Det är det enkla svaret egentligen på det. Fast det är svårt att få fram pengar samtidigt till det här långsiktiga. För det känns som att ja, om 20 år, vi vill göra insatsen nu. Men är det något man behöver göra så är det ju att börja i skolans värld. Mm. För då har du ju 20 och 30 års perspektiv helt plötsligt på saker. Skulle vi se till att det fanns en vettig gymnastik i skolan en timme om dagen, eller i alla fall 45 minuter om dagen ifrån första klass till nionde klass, då skulle ju givetvis väldigt många fler ha med sig ett beteende som är positivt. Rimligtvis är det fler som kommer fortsätta att träna om man gjort det varje dag. Och då menar kanske inte jag att man ska syssla med traditionella gymnastikundervisningen, att man ska testa så många idrotter som möjligt, utan det borde mer vara fokus på den enskilda individen, eleven, och dess utveckling från den förutsättning den har. Om det, man skulle egentligen helt enkelt mäta och instruera och coacha på individnivå. Jag vet att det låter omöjligt, jag kan tänka mig att ett antal gymnastiklärare tänker att det där kommer aldrig funka för jag har för många elever. Och det kanske är sant, men om man finge drömma så kan man ju ändå tänka att det skulle göra stor skillnad.
Men jag vet inte, jag såg bilden framför mig. Jag såg bilden att klockan 3 så har man liksom fystimmen för hela skolan samtidigt. Vi äter ju lunch. Lunch i en skola är mellan vid 2 eller 3 tillfällen så har man lunch mot salen öppen. Varför skulle man kunna ha gymnastiksalen öppen mellan 3 och 5?
Med individuella PT per
ja,
elev.
Med individuella instruktioner. Var och en tar ansvar. Eller jag, du och jag, vi är en liten minigrupp av elever. Nu gjorde jag om oss till elever här i mellanstadiet. Och sen coachade vi varandra och vi kände till varandra. Vi är en liten coachande grupp så att man får till en gruppaktivitet. Det kan ju inte vara omöjligt.
Nej, men det finns ju exempel i Bunkerflow-projektet i Malmö som håller på i många, många år där man faktiskt har just en timme om dagen där man kan bevisa mindre sjukfrånvaro, bättre studieresultat, bättre hälsa. Ibland blir det också lite sådär, varför inför vi det inte bara?
Men är det här ett projekt som ICA skulle kunna gå in och jobba med? Jag tänker på ditt perspektiv som ansvarig för samhällsengagemang.
Alltså, vi har ju svårt att påverka skolans värld i det måttet. Däremot är vi med och stöttar och backar upp ett projekt som heter Skolklassikern, som en svensk klassiker driver. Där man transformerat formen av att göra de här kända klassiska loppen till att göra dem under en vecka i en klass. Mm. Där eleverna tillsammans samlar ihop de här sträckorna. Och det är ingen tävling inbördes utan man hjälps åt helt enkelt. Och det har man hållit på med nu i ett års tid och så lanseras det stort precis nu i dagarna. Som jag tror är ett sånt som hjälper till. Men det är ju inte en timme om dagen vi pratar om, men det här det är ändå att föra in det mer och mer i skolans värld tror jag på.
En sak som vi återkommer till när vi ska förändra samhället, det är att vi alltid återkommer till skolan. Det känns som skolan är den sista gemensamma utposten. Förut var det skolan, radion och tv, värnplikten. Mm. Och nu håller alla de här liksom, samhällsfunktionerna på att falla. Nu har vi inte public service snart och sen så har vi inte värnplikten. Och nu är det skolan vi ska in på. Men vi har ju en gigantisk idrottsrörelse också. Eller vi hade en. Borde inte de vara...
Jo, den är stor. Och,
men de fångar ju inte alla. De fångar ju framförallt inte de här 13%. Därför de barnen har inte uppmuntrande föräldrar kanske. Har inte en kultur hemifrån av idrott. Borde inte de på något sätt vara mer måna om att fånga?
Jo, men jag tror att faktiskt idrotten är väldigt måna om att fånga just ungdomarna. Och tittar man i ett antal kommuner så är nästan 100% av ungdomarna med i någon idrottsförening. Mm. Det är, sen faller det, alltså ju äldre du blir och skiftet högstadie gymnasium så är det många som slutar att röra på sig. Och det vet jag att idrottsrörelsen jobbar på, att hur ska vi kunna förlänga så att säga, aktiviteterna och göra så att det fortfarande är intressant att idrotta. Samtidigt knepigt med en del strukturer inom idrotten. Många vill inte syssla med exakt samma idrott hela tiden. Och är man 16 år och kommer in i en ny idrott så är det där kanske redan är svårt. För att de ungdomarna som är 16, de håller på länge med sin idrott. Så det finns ett antal vägval som, och jag vet att idrotten håller på med det. Men där, däremot är det, hur får man vuxna att ha nytta av idrotten? Det, den kommer nog ta lite längre tid att lösa. Men för går vi tillbaka så att, ja, men skolan, där ska vi göra allt. Ja, det är ju enkelt. För att det,
ja, det är obligatorium. Där
det påverkar
vi
inte dig eller mig och vår vardag. Utan det är någon annans vardag, barnens vardag. De är ju lätta att påverka. Men hur får vi beteendeförändringen hos vuxna att bli utan att man känner sig påhoppad eller pekpinnar? Utan man, hur ska man göra en, den beteendeförändringen så att man lever ett hälsosammare liv och faktiskt permanentar det.
Men det känns ju inte som idrottsrörelsen är så intresserad av. Jag har inte fått en enda lapp i min brevlåda om att jag ska gå med i lokala fotbollslaget.
Nej, idrottsrörelsen är ju mest intresserad av dig som
förälder
bidrar till att hjälpa till och stötta, inte så mycket röra på det. Så är det ju fortfarande, men ja, det kommer nog ta tid. Men det, jag tror vi behöver andra andra sätt att lösa det för vuxna. Mm.
Du har varit med på något som heter Top Packing Summit 2014, och då så fick du frågan på, du fick frågan hur ser framtidens förpackning ut, och du svarade ingen förpackning. Dels måste jag ju bara sända en liten så här beundrande ros för att det är otroligt roligt att svara det när alla i publiken representerar förpackningsindustrin.
Men jag var lite böjd på det faktiskt.
Ja, jag förstår. Men är du kan dina hållbarhetsfrågor väldigt väl, får jag intryck av. Är det vanligt att man som varumärkeschef eller chef för samhällsengagemang är duktig på hållbarhet och samhällsfrågor, de här frågorna?
Jag tror att de som ansvarar för varumärkesfrågor idag i de flesta moderna företag kan se frågor. Mm. Det är svårt att inte liksom vara med på det tåget och sen tro att man jobbar med varumärken. CR-frågorna påverkar ju varumärket, så uppfattningen om varumärket i allra högsta grad. Mer och mer för varje år som går.
Och CR är corporate responsibility, ja, som det kallar oss, på ICA.
Men om jag kan frågorna, det tycker jag, men jag följer inte riktigt kanske som ni två gör varje precis den senaste utvecklingen, men jag har ändå grundat ett antal egna principer kring vad jag tycker är viktigt i hållbarhetsfrågor, och då ska jag säga, ja, då måste det vara reducera förpackningar, så göra det så oemballagigt som det någonsin går. Det låter, det är rätt logiskt någonstans då, tycker jag.
Det är ju briljant. Ingen är ett jättebra svar.
Och sen kanske man inte kan komma till oändligheten liksom, eller det obefintliga, men så nära som möjligt.
Jag hade en liten så här snillen spekulerar här kring att när man jobbar med hållbarhetsfrågor så är det ofta så att man ställs inför var i business caset. Och då ska jag säga, hållbarhetsfolk är inte alltid så bra på att räkna sina business case, och då brukar det, om man inte riktigt orkar eller kan, sluta med att man säger, ja, men det är en investering i varumärket. I min begränsade värld så är det lite symptom på att man är lite lat, för man orkar inte bena upp det. Men om vi hamnar i ett sånt läge där vi säger, den här investeringen borde vi göra på grund av hållbarhetsfrågor, det kommer stödja varumärket. Vad är då egentligen varumärket? Hur skulle du beskriva varumärkets innehåll?
Det är de samlade upplevelserna kunderna har utav bolaget eller den tjänst eller den produkt som erbjuds. Det kan ju vara allt ifrån en enskild vattenflaska som har ett namn till, ja, ICA som är rätt så stort varumärke idag, som inte alls bara är livsmedel längre, utan det är bank och försäkringar och det är till och med apotek idag. Så att då är det ju mycket som ska rymmas inom den upplevelsen utav varumärket. Känslorna som folk får för det.
Men blir det inte väldigt godtyckligt? Vad är inte varumärket då? Det är ju lite som hållbarhet. Allting kan läggas i varumärket och det blir liksom slasktratten. Eller, alltså, är inte risken
ständigt,
att man gör
det? Det är ständigt dragkamp, det är klart, som varumärkesansvarig. Då vill man att det mesta är varumärket som man får vara med och peta i. Det, som
det är så
gör
man
det bra.
Ska lägga allt i varumärket som man får vara med och liksom leka.
Det som är kundens upplevelse i alla fall. Sen finns det ett antal bakomliggande processer i ett bolag som inte är så varumärkesorienterade. Sen vill man att de som jobbar med i ett bolag lever varumärket. Ett gammalt klassiskt uttryck att man ska leva varumärket. Det vill man ju att alla som jobbar, oavsett om man jobbar mot i kundfönstret eller om man jobbar i bakomliggande led och inte möter kunder, så vill man ju ändå att man ska ha den här känslan för varumärket. Mm. Ett gammalt klassiskt då, nu när ni var inne på hur länge jag har varit på ICA, så sa vi, förr så sa vi ofta att ICA är mer hej än god dag. Och det var ett typiskt sätt att liksom säga, men det är varumärkes, enkelt uttryckt. Och den kan ju alla relatera till, så att, oavsett var man jobbar. Mm. Men det är lite flummigt om du tittar. Sen kan vi gå till ett antal analysföretag som kan bena upp det här och sätta, göra Excel-ark och mäta och fråga och göra oerhört mycket statistik av det. Och då ser man ju om varumärkets styrka växer eller blir svagare, om man blir uppskattad i CSR-frågor eller kundbemötande, vad det är. Det går ju att göra mängder av. Jag tror ändå det handlar väldigt mycket om att skapa ett gillande.
När vi pratar just om varumärken så gör man ju ofta väldigt stora investeringar från företagens sida, både i reklam och andra varumärkesåtgärder. Och ibland kan man utifrån uppleva att det inte alltid är så tydligt effekten av de här investeringarna man gör. Men det är ju väldigt få som kommer på tanken att skippa allt det där, utan man behåller de här investeringarna man gör. Och hur lyckas man behålla den här intresset för de här frågorna?
Men jag är inte helt säker på om man gör så tunga investeringar i varumärkesfrågor. Jag tycker ändå över tiden, jag har jobbat med kommunikation rätt länge nu. Då tror jag att man gjorde mer den här typen av uppdelning, att varumärkesfrågor, de fick en budget och så drev man att bygga varumärke, som man kallade det. Och sen så drev man försäljning och så gjorde man det, och det var rätt så täta skott emellan. Mm. Jag tror inte riktigt att det är så idag, utan jag tror de flesta ändå inser att sälja är någonting som bygger.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Good av varumärke samtidigt. Det gör kanske att varumärkesbyggande frågor har fått lite mindre pengar. Men å andra sidan har de fått större inflytande på hur försäljningen de facto går till också. Mm. Så då kanske den totala effekten har ändå blivit att man tar hand om varumärkesfrågorna mer idag än man gjorde förut. Då var det nästan två skolor. Då, så att bygga varumärke är en sak, sälja en annan. Vi myntade, tycker vi i alla fall, på ICA ett uttryck som vi kallar branding by selling. Och i varje, man bygger faktiskt varumärken med att sälja. Och det finns ju andra svenska kända företag som verkligen jobbar med det här på riktigt också.
Har hållbarhetscheferna någonting att lära sig av det här när det gäller att få mer inflytande och mer budget? Jag tänkte på din beskrivning utifrån att varumärkeschefen, du sa att på ett sätt
har... Men jag tror att så sker också. Mm. Hos oss är det definitivt så. De är en stor del av huvudprocessen, alltså att sälja varor. De har stort inflytande på det. på ICA. Jag har svårt att relatera till andra företag hur de gör.
Så det blir sustainability by selling?
Mm. Ja, men det är jättebra. Ja.
Det är dit.
Ja,
det är nästan på
det. Det är superbra. Ja.
En annan del av ditt ansvar, sponsring. Är sponsring någonting som ingår under CR?
Ja, sponsring är ett verktyg egentligen för att leverera gillande. Det är att köpa associationsrättigheter. Så det är mer att verktyg och sponsring finns på min avdelning som jag ansvarar för. Mm. Så det är inget särskilt till för att göra detta.
Att köpa associationsrättigheter. Mm.
Men
den gillade jag.
Men
jag
håller det
den.
Ihop med hållbarhetsarbetet också?
Ja.
Det tycker du,
ja. Ja. Mm. När vi annars är man ju fel.
Ja. Ja.
När vi träffades så var du varumärkeschef och du ingick i styrgruppen för ett arbete som vi gjorde som heter Störd och stolt. Och då tittade vi närmare på hur reklam påverkar våran vardag. Och det gjorde vi faktiskt inspirerat väldigt mycket av ICA Jerry. Mm. Och de händelser som var av ICA Jerry. Och du var en av dem som låg bakom att ICA Jerry kom till. Så nu vill vi att du berättar den där historien som du säkert har berättat 100 gånger förut.
Men jag har inte berättat den 100 gånger.
Och har du inte det? Nej, men du borde ha berättat den 100
ja,
gånger.
Eller? Nej, men det är många som borde ha gjort den. Det är absolut ett lagarbete för att det skulle komma till. Men,
hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den?
Vi hade egentligen jobbat med ett projekt tillsammans med Glada Hudik-teatern under... Ja, lite drygt kanske 2 år innan där Per Johansson på Glada Hudik-teatern hade en idé om att företagspersonal skulle kunna med hjälp av att gå och titta på deras teater öppna upp och börja resonera kring allas lika värde, hur man tar hand om varandra helt enkelt på jobbet och med hjälp av de ytterligheterna göra det. Men vi hade också en idé, så vi var med på det och vi det var flera tusen i ICAs personal både i butik och på tjänsteman och lagersidan som var och såg flera föreställningar och i samband med det så hade vi ett antal workshops på lite olika sätt på olika ställen i landet. Men vi hade också en idé om hur vi kunde visa och hjälpa till att hitta arbetsplatser för personer med utvecklingsstörning av olika slag. Något som ICA, egentligen ICA-butiker framförallt, har jobbat med i alla år så länge jag kan minnas i den butik där jag kommer ifrån. För mig var det självklart. Vi hade 2 killar som drog vagnar och gjorde annan sysselsättning och de var avlönade precis som alla andra för att göra det. Men det här projektet var viktigt för oss och sen satte vi upp mål att vi faktiskt skulle ha, jag tror vi sa 1200 medarbetare med någon form av utvecklingsstörning i arbete inom ICA. Vi lyckades uppnå det ordentligt, jag tror vi ligger uppåt 1500-1600 idag. Och varför förde vi bok på det där? Det kanske man inte skulle behöva göra. Men det kändes ändå som att går det att mäta och känna att vi gör någonting som är på riktigt så är det ju bra. Och det blev väldigt lyckosamt för många tog efter och tyckte att det är värt att ha, liksom, strukturera upp det lite mer än vad vi hade gjort tidigare. Vi hade en koncernchef som var hemskt engagerad i att det faktiskt skulle vara så. Han var också... jobbat i butik hela sitt liv ifrån innan han började. Tyckte också det, på samma sätt att frågorna var väldigt viktiga. Men då den byrå, reklambyrå som vi jobbar med som heter King. Där ihop med en kille på FUB, Jesper Totti. Så kom de på en idé och jag egentligen så ska jag nog säga grunden ligger nog hos Jesper som kom på att borde inte en av ICAs reklamfilmskaraktärer ha ett förståndshandikapp och byrån tände på alla cylindrar och tyckte det var en jättebra idé att komma och presentera den för oss. Mitt uppe i en era av mängder av andra saker som vi höll på med, vi öppnade frågan först rätt brett i chefsgardet, men konstaterade att det blev alldeles för många frågeställningar och många synpunkter. Inte för att någon hade dåliga synpunkter, men det blev för mycket att hantera. Det blev för politiskt korrekt helt plötsligt. Och vi sysslar ju med reklam, och reklam handlar om att ändå göra skillnad och stå ut. Så då sa vi att vi hanterar det här i en mindre grupp, och så tittar vi på om det här går att faktiskt göra så att det blir på riktigt, att skådespelarna eller skådespelaren, att det känns bra helt enkelt. Och vi jobbade med det här några månader och var helt övertygade till slut om att det här kommer fungera. Och det var egentligen koncernchefen som bestämde ihop med marknadsdirektören då att ja, men det här, vi vågar, och vi vågar testa. Och så hade vi ett antal briefings med handlargrupper och andra kort innan vi skulle sända första filmen för att förklara vad vi gjorde. Och
vad var deras reaktion då när ni gjorde den här korta briefingen?
Så jag ska säga som det var, det var få som tyckte att det var fel. När en av de bärande tankarna här är ju att man får vara skådespelare oavsett vem man är. Att få arvoderad skådespelare, det kan man ju vara med vilken hudfärg man har, vilket ursprung man har, vilken typ av handikapp man har. Det kan ju inte vara fel. Och så länge vi hanterar det som det, så måste det ju bli rätt. Egentligen inte svårare än så. Jag tycker kärnan sitter i det. Vem som helst får ju vara skådespelare. Och det var det vi gjorde. Och det blev fantastiskt bra. Det var ingen som skojade om eller åt Jerry. Utan man gjorde det med. Och framförallt så fick han ju ikläda sig en rätt så tuff roll i början. Där han var lite kaxig. Och sen har den där kaxigheten följt med. Och funkat jättebra. Så att jag tror att alla förstår att han spelar. Han är en karaktär precis som de andra skådespelarna är en karaktär. Mats Melin som han heter. Han är lite annorlunda än sin karaktär i verkligheten. Precis som de andra skådespelarna är lite annorlunda i verkligheten än vad de spelar här. Men det var hemskt spännande och det var ju verkligen nytt.
Och ni fick ju en enorm respons för reklamen när den kom.
Ja, och det första som hände det var väl att det tog liksom drog iväg lite på minus att vi var väldigt dumma som gjorde detta under några timmar. Men sen så vände det när vi också vi såg, det här var ju, det var inte lika utbrett med sociala medier, Facebook och annat var inte alls i den som det är då, men däremot på nätet så såg man ändå mängder av synpunkter. Och där folk, kunder, gick in och sa att ja, men jag har tittat på ICAs hemsida och de har ett projekt där de har anställt förståndshandikappade. Så det här är ju på riktigt, det är inte bara yta, utan de kan nog stå för detta. Och det hade vi ju tänkt igenom, men vi gjorde ju aldrig det projektet för att kunna göra reklamfilm, utan idén kring reklamfilmen föddes ju någonstans i när vi förstod att vi jobbade ihop med Glada Hudik. Jesper begrep att vi gjorde det. Så där någonstans bottnade. Och det tycker jag, det var ju också en anledning att om vi bockar av vad vi säger att vi skulle bli accepterade och tycka att vi gjorde det här på riktigt. Det var att vi faktiskt gjorde det på riktigt också. Men det skulle kunna räckt med att man faktiskt får vara skådespelare.
Den här berättelsen som du berättar nu finns ju också återgiven i den rapport som vi tog fram från projektet Störd och Stolt, som heter Hur störd får man vara i ert varumärke? Och den kan man också ladda ner om man vill läsa den. Då finns den på stordochstolt.se. Ta bort brickarna så går det alldeles utmärkt.
Och filmerna finns på nätet också fortfarande. Filmerna, de är ibland tycker jag lika aktuella att titta på idag som det var när vi gjorde det första gången.
Ja, de är fantastiskt bra. Och nu när man ser de första utifrån hela perspektivet av alla de andra så ser man ju dem på lite annat sätt än vad jag misstänker att man gjorde från början när man såg första filmerna i sig själv. Får jag fråga en sak? I den här rapporten så cirkulerar både du och i i andra resonemang också omkring förutsättningarna för att ICA skulle kunna göra det här med Jerry. Och du har ju sagt väldigt många av dem nu, men om man säger det är tre stora delar. Dels att ni hade det här samarbetet med Glada Hudik redan, att ni redan hade ett stort engagemang i butikerna med, och ni satte också upp de här målbilderna av hur många ni skulle få in i verksamheten. Men också det här med synen på att Jerry, eller som spelas av Mats Melin då, han är ju faktiskt en skådespelare som anlitades. Ser du att, är de här, hör de ihop alla tre, eller hade det räckt med en av dem? Vad är förutsättningarna för att man skulle kunna få göra det här?
Det är kanske risk för efterkonstruktion, men vi var ju noga med att hitta saker som vi kände skulle bära resan igenom. Det var nog inte så att vi sa att det måste vara tre saker, eller tre olika saker. Utan
men hade det räckt till exempel bara med att Mats Melin faktiskt är skådespelare och han har rätt att spela som alla andra? Men ni hade inget arbete i butikerna, ni hade inte något samarbete med Hudik?
Jag skulle vilja svara ja på det, men jag tror ändå inte jag gör det. För jag tror ändå att vi vill och vi har försökt i vår reklamsåpa alltid återspegla verkligheten, men tvista den och driva med den. Och här hade det inte funnits någon koppling i att vi har också personal med en förståndshandikapp. Ja, då tror jag det hade blivit rätt platt faktiskt.
Och då tänker du verkligheten specifikt butiksverkligheten. Ja, man ska känna igen sig, reklamen ska återspegla upplevelsen som jag har i butiken.
Ja.
När vi är inne på det här, på baksidan av rapporten så har vi lyft ut ett citat av dig. Det är ju inte du skyldig till, utan det är vi som har valt det. Men,
han sa det i alla fall.
Du har sagt i intervjun att jag är nästan irriterad över att ingen har gjort sin egen variant av ICA Jerry. Så kände du då? Kände du så fortfarande?
Det gör jag. Jag tycker det är konstigt att man inte i kataloger för produkter av olika slag, kläder, möbler, vad det än är. Det trycks så enormt mycket reklam, säljande reklam som ändå bygger varumärken. Man nu skulle vilja gå in i det här vi pratade om innan. Att man inte kan spegla hela befolkningen. Det är så lätt att göra det, tycker jag. Så det är lite irriterande. Det är ju inte ett jättestort kliv att göra det. Så att jag tycker, och jag uppmanar många när jag träffar de som jobbar med samma saker som jag, att man tycker man ska göra det.
Utöver att ni fick guldägget för reklamkampanjen så har du också varit stöd och stolt priset för reklamkampanjen. Vi vill lägga det ungefär samma kategori av pris. Och då har vi gjort om till ett vandringspris och det hade du nöjt att lämna över till Polen och Pyret och Petra Stenecker som hade gjort en kampanj lika olika. Och när hon fick priset så frågade vi just vad var det som gjorde att ni gjorde det här eller hur kom det sig, och så sa hon att vi läste rapporten och sen sa vi, men det är ju klart att vi ska göra det här, det var så självklart men vi hade inte kommit på det. Och det tyckte jag var en lite intressant kommentar, att få idén hade de inte överhuvudtaget.
Nej, så kan det ju vara, alltså reklam är ju rätt så, det är kreativt, men det är inte självklart att man bara för man har sett ICA Jerry kommer på att vi borde göra det hos oss. Det kan jag väl köpa till någon mån. Men jag tycker ändå snarare, om vi går in på CSR-arbete och de frågeställningarna, ändå vill återspegla hela befolkningen. Framförallt de varumärken som jobbar med att vända sig till de många och inte någon specifikt nischad grupp. Då är det ändå svårt att se att man inte har kommit på det oavsett. Liksom.
Det är kanske för att man pratar för lite med sin hållbarhetschef då. Det var ju våran selling by,
det kanske inte är så att hållbarhetschefen har kommit på det heller.
Nej, det kan mer hållbarhetschef. Jag har faktiskt med mig, nu prasslar jag så här härligt mycket i mickarna. För jag tycker på sistone har det ändå kommit lite så här som börjar kvala som norm ifrågasättande reklam. Och jag har med mig två exempel nu som jag prasslar fram. Det ena heter sjukskrivning är inte svart eller vitt, och då handlar det om laget Sverige. Och det är en reklam från Försäkringskassan. Och det är väl tanken att alla ska vara med i laget Sverige. Och sen har vi det som har kanske debatterat lite mer i media, och det är bryt klädmaktsordningen, där Åhléns går ut och klär på män kvinnokläder och kvinnor manskläder. Är det här bra? Nu öppnar jag ett diskussionsforum. Är det här bra ifrågasättande?
Är det här, skulle du säga att det här är Jerry liksom? Jerry-klass? Nu ser alla väldigt fundersamma.
Ja, väldigt fundersamma. Nej, men jag tycker nog det är lite olika. Men Åhléns reklamen här med att man faktiskt bryter normen med vilka kläder man har på sig. Det tycker jag är både inspirerande och kul och tankeväckande. Det både bygger varumärke i gammal klassisk mening. Det säljer. Men det hjälper också till att säga att vi är lite bredare som varumärke. Den tycker jag är bra. Om jag nu får liksom döma sådär. Eller
ja,
vad.
Men det är det som är meningen.
Ja, och sen någonstans är ju mode där man vill klä sig i. Så det breddar ju och det gör det kanske lite lättare att våga ta på sig lite annat också än det som är mainstream. Det
våga sticka ut liksom.
Ja,
i.
Det är ju kul. Alla behövs i laget Sverige tycker jag är framförallt en väldigt bra sägning. För det är ju verkligen vad vi står för också och tycker att det är bra. Så när jag inte läst det, det är rätt mycket text i annonsen så jag har ingen syn på det. Men att sjukskrivning är inte svart eller vitt är väl alldeles oklart. Vad tycker du?
Jag kan säga vad jag tyckte. Jag reagerade väldigt mycket på den där bilden. Därför att på bilden så ser vi ett gäng svenskar. Blandad etnicitet, bra representation av kön. Kanske lite väl många yngre. Vi har ett grupp som ser ut att vara mest 30-40. Men där slutar ju alla i laget Sverige. Det finns ju ingen person som har någon slags funktionsvariation överhuvudtaget i den här bilden. Och det är ändå en kampanj som kommer från Försäkringskassan. Så någon kanske borde ha kommit på tanken att vänta. Vi har ju faktiskt rätt mycket människor som har en del andra egenskaper också. Så ur den synvinkeln tycker jag den inte riktigt landar rätt.
Nu ser vi ju inte om någon har ett. Det kan ju finnas.
Ja, det kan vara osynliga variationer, absolut.
Men när man har bemödat sig med att ha etnicitet med urvalet här så kan jag verkligen hålla med den i att då kanske man skulle tänkt på bredden, speciellt om det nu är Försäkringskassan. Att vi den blir ändå rätt så homogen bild skulle jag säga, med tanke på den när du säger det, när vi tittar på den så ser man att de är någonstans 30-35 faktiskt, så det är ju långt ifrån ett tvärsnitt.
Det lirar inte riktigt med rubriken.
Nej.
Det var faktiskt så att jag ställde den frågan till Försäkringskassan inför det här samtalet och frågade hur tänkte ni när ni bemannade laget Sverige. Och då ska jag nu läsa upp det och få se alla svaret från Helene Kihlström Escher som är presschef på Försäkringskassan. Hon säger så här: Försäkringskassans målgrupp är hela Sveriges befolkning. Det är därför viktigt för visuella kommunikation sammantaget förmedla lika värde igenkännande att alla typer av människor representeras i våra foton. Vi tar utgång från följande perspektiv när jag väljer med modeller: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder. Hon har läst diskrimineringslagstiftningen. Det får en poäng för, tycker jag. Det skrev hon inte, det sa jag. Så. I vår kampanj har vi utgått från alla dessa perspektiv, men i enskilda enheter är det inte alltid möjligt att uppfylla dessa fullt ut. Modellerna är i åldern 25 till drygt 60 år och kan därmed sägas åldersmässigt representera Sveriges arbetande befolkning. I vår kampanj Laget Sverige har vi anlitat vår upphandlade kommunikationsbyrå Mallen Love Brindfors. Så vi har tvungen att fråga vilken byrå det var också. Så här har man tagit åldershänsyn i den här bilden.
Alltså det är ju lätt att man hamnar i att slå ner på reklam och ha en massa åsikter om det. Men nu har vi tittat på dem utifrån just de här perspektiven och de här glasögonen. Och eftersom rubriken också tar den lite kaxiga positionen att alla behövs i laget Sverige. Och då utifrån den här stöd och stolt perspektivet och med synen på att synliggöra den här gruppen av personer med funktionsvariationer. Så det är ju där vi inte tycker de har landat riktigt rätt.
Och så kan det vara också. Så kan man säga, är glaset halvtomt eller är det halvfullt? Om man skulle välja att se det positiva är det ju faktiskt att de försöker göra precis det som hon svarar. Sen om man då kritiskt granskar det kanske tycker att om de kunde nå löst det ännu bättre då. Det är möjligt. Men samtidigt är det ju bättre än en annons där det inte finns någon med överhuvudtaget.
Eller bara män.
Om man är ärlig så har man ju sett kanske både sämre och tråkigare annonser ifrån Försäkringskassan än denna.
Samtidigt så skulle jag ju säga, om vi går uppströms, för jag tycker att en av historierna bakom Jerry-fallet som har öppnat ögonen för mig, det är ju att bakom er varumärkesbyggare och så finns det en levererande byrå. Och bakom dem finns det en castingpersonal. Och bakom, det finns en hel näringskedja.
Men det är uppdragsgivaren som bestämmer.
Ja,
man kan
det,
aldrig
absolut.
Skydda sig med att byrån gjorde på ett eller annat sätt.
Utan det var man kan skydda sig med byrån. Ibland tycker jag bara man skyddar sig med byrån.
Ja, men det är ändå... Det köper
jag.
På en skärm.
Men jag tror inte att också byråerna behöver komma med idéerna. Och det som kom upp i Polen Pyr-utfallet, det var att vi hade... När de beskrev varför har vi inte tänkt på det, då sa han, för oss har det varit svårt, de har öppna castings där föräldrar själva kommer med de barn som de tycker vill vara med i Polen och Pyr-reklam. Och det kommer väldigt sällan barn med någon form av, liksom, snällt uttryckt, avvikelse. Så att på något sätt så handlar det kanske också om att hela näringskedjan måste gå med på det här. Och det var därför jag frågade efter reklambyrån. Vi borde, precis som guldägget gick till byrån lite grann, så borde vi kanske få vilka är byråerna som klarar av att se hela samhället. Den byrå som levererar till Försäkringskassan borde vara bäst på att se hela samhället. Är det en... Har jag lärt mig
något? Jag tycker det är ett gemensamt ansvar för oss alla. Jag tror inte det går att lägga på någon, enskilt på någons axlar. Däremot, visst, jag håller ju med dig om att byråerna borde skärpa till så och bli bättre. Det tycker jag väl. Men jag kan ju inte som uppdragsgivare till en byrå skylla på att byråerna inte begriper.
Nej, det kan man inte göra. Men vi behöver hela kedjan. Nu har vi kom bedömning. Jag tackar. Vad tyckte du, Torbjörn, om Åhléns? Det tar du ingenting
om. Jag gillar Åhléns.
Tycker vi de står, det här fundamentet som vi pratar om, att ICA vågar gå ut och göra det här därför att man stod på ett fundament av att verkligen vara ankrad i frågan. Nu ska vi säga så, tror ni att Åhléns granskas hårt på könsfördelning, män, kvinnor, genderdiskussioner? Är det någon som har gått och kollat på deras hemsida och sagt, ja, men om ni ska göra en kampanj om könsöverskridande kläder, då måste ni ju verkligen ha lika mycket män och kvinnor i ägande och ledning? Eller gör vi inte den synapskopplingen när det kommer till kön, men vi gör det när det kommer till funktionsvariationer?
Jag kan för lite om hur de paketerar sitt erbjudande, men jag tyckte det var, återigen, det är en positiv twist hur det är. Det liksom går åt rätt håll.
Jag tycker också att man går in i samhällsdebatten och man förskjuter en fråga med den här reklamen. Och sen om man inte har fullvärdig representation i styrelsen, ja, det är en annan fråga. Det är ju, man riskerar ju att få de ögonen på sig om man inte har det. Men jag kan ändå tycka att det gör inte den här kampanjen mer fel.
Då diskuterar vi det här, hur redo måste man vara när man vågar ta någonting i sin reklamkampanj? Måste man vara helt redo? Måste man ha helt rent inför egen dörr? Eller kan man liksom, nej, det här är ett statement vi vill göra oavsett vilket?
Då tror jag inte CR-frågor tar sig framåt överhuvudtaget om man är tvungen i varje mening att ha redan gjort färdigt innan man får kommunicera eller marknadsföra eller göra reklam. Man måste ju få bygga någonting. Man måste hela tiden få utvecklas, annars går det inte, tror jag. Annars flyttar vi inte frågorna framåt.
Nej, så kommunicera utan rent inför egen dörr. Vi gillar Åhléns-kampanjen. Jag tycker Ted uttryckte det så fint. Man kan ju ha tänkt rätt, men det blir ju inte alltid rätt.
Med Försäkringskassan.
Med Försäkringskassans reklam. För
sa jag så?
Jag hörde så, jag tyckte det var väldigt diskret. Jag får citera mig själv. Jag säger att det var så.
Ja, men jag tycker ändå att alla behövs i laget Sverige är bra. Jag tror att man på Försäkringskassan, kan man jobba igenom det, så kommer man antagligen också, när man gör sitt jobb, göra det ännu bättre.
Det hade varit så oerhört lätt att bara kasta in en rullstol eller en käpp. Men det hade varit världens enklaste annons som kommer.
Precis, nu när Åsa har gripit in och mejlat till Försäkringskassan så kommer det att bli annorlunda.
Absolut.
Ja, helt. Det finns 100 bakom mig, tänk på det.
Minst.
Vi börjar komma mot slutet av det här avsnittet, och någonstans skulle jag gärna vilja höra till det var från just projektet Störd och Stolt och framförallt med erfarenheterna från ICA Jerry. Vad bär du med dig från det? Vad är det någonting du vill dela med dig där?
Störd och Stolt tycker jag är en fantastisk projekt som är till eller var till för att flytta gränserna lite till och sticka ut hakan lite mer och inte vara så försiktiga. Och det tycker jag faktiskt man lyckades med och tar plats i samhället lite mer än vad man gjort innan. Jag tror idag är det lite, eller lite, jag tror det är mycket mer okej idag än vad det var för 20 år sedan. Och det behöver dels de som har den typen av handikapp själva, deras föräldrar, anhöriga, de som jobbar med frågorna. Det är liksom, det måste vara någonting man kan faktiskt vara stolt över, att få jobba med det som är lite stört. Per Johansson har ju lärt oss alla uttrycket normalstörd. Och någonstans, vi alla har olika typer av stördhet, tycker jag vi fick fram i projektet rätt bra. Och det är ingenting man skäms för, tvärtom. Utan vi är alla lika värda och det tycker jag Störd och stolt verkligen bidrog till.
Mm. Och om du tittar på erfarenheterna från Mats Melin i Ica Jari figuren som lanserades, vad är det för erfarenheter man kan dra där?
Man kan dra många erfarenheter, men man kan ju dra erfarenheten att han är så pass känd så att när han är på en skola och är med på en teateruppsättning eller något så blir det som kö för att få hälsa på honom och få autograf. Så att en av dem, ja, några månader sedan tror jag det var, så var de tvungna att slussa ut honom bakifrån. Det gick inte och han var så pass känd, det var som det vore rockstjärnestatus på. Så det gick inte att gå vanliga ingången, för då hade de inte kommit därifrån. Mm. Det tycker jag är helt fantastiskt. Det säger ju någonting att ett antal ungdomar tycker inte att det är något fel med den som är utvecklingsstörd. Och det tycker jag hela det vi var med och bidrog till. Sen har Mats och några till från Glada Hudik varit med på Melodifestivalen i olika sammanhang. Man har liksom kommit ut och fått bli publik och vara med i normala sammanhang. Och det tror jag bidragit till de som inte är de här skådespelarna utan de vanliga personen känner att ja, men vi är en del av samhället och man kan identifiera sig, alltså man har sett Mats i olika sammanhang. Och då är det ju lättare att vara stolt över det. När jag går till klassrummet är jag med i en normalstörd klass, så vågar jag kliva ut lite till. Jag behöver inte stå i hörnet. Det är lättare att känna sig att jag är med i den kontexten. Och de flesta andra antagligen ser det på det sättet också, tack vare att man återspeglas i reklamen. Och det är ju en del av Störd och stolt och den här rapporten som säger att vi måste normalisera det genom att syns man i reklam, syns man i olika sammanhang. I public service skulle vi kunna prata om egentligen också i detta att alldeles för lite exponering. Exponerar man så blir man mer delaktig. Och det är väl det som är styrkan då när vi har lyckats med det. Bara grejen på Störd och stolt att ha en Störd och stolt-gala på Stadshuset tycker jag också är helt häftigt. Det gjordes det som det vore Nobelpris och liksom bankett. Och, ja, varför skulle inte man kunna göra det utav alla varianter av priser och galor som finns? Och så gjordes det med liksom, all den... alla de attribut som ska vara med var där. Och det var helt självklart. Jag var ju där, ni var där. Det var helt självklart. Det var inget konstigt på något ställe alls, tycker jag. Och jag hoppas ju egentligen att vi ska göra den där galan igen.
Då ses vi på galan igen.
Då ses vi på galan igen. Stort tack till dig för att du kom hit och pratade om de här frågorna.
Det var ett nöje.
Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.